Alltså jag skulle önska att man diskuterade ännu mer. Alltså jag menar, våran vinkel är ju ganska mycket privatbilismen och att vi vill få ner den. I Sverige finns det 5 miljoner bilar och de står stilla 95% av tiden. Så de körs liksom bara 5% och då är det ofta en person som kör. Så man skulle ju vilja få upp en diskussion på riktigt på politisk nivå också, hur man kan få ner privatbilismen.
Välkommen till Almedalen och Kjellander och Björk. Vi sitter här bredvid Tech-arenan. Vi har lämnat den. Vi sitter i loungen vid Strandhotellet och har en ny spännande gäst här på podden. Vi är Serendipity Challenge officiella podcast här i Almedalen. Nu har vi sänt live i 3 dagar och tävlingen om Nordens bästa startup och tillväxtbolag har korats. Det är klart. Serendipity Challenge har ju haft ett tält här i Almedalen där vi också har haft konversationer om vad vi ska bygga för samhälle imorgon. Målet för Serendipity är som vanligt att lyckliga sammanträffanden ska ske och det har det gjort för oss här på podden och även i tältet. Jag heter Mats Björk, jag arbetar som digital strateg på Esatto och med mig som vanligt har jag
Andreas Kjellander som är creative director på Gullers grupp.
Men vi är ju inte själva, Andreas.
Det är vi aldrig, Mats. Inte i Almedalen.
Nej.
Vi har fått hit Bodil Sidén från Uber.
Hallå, hallå.
Hallå. Hej.
Varmt välkommen.
Tack snälla.
Till vår nya temporära poddstudio.
Mm, den är ändå luftig, får man säga.
Ja. Luftig och launchig, sådär. Cool.
Som, och nu vet jag inte, ni lyssnare som har hört de andra avsnitten kanske lägger märke till att det är ganska tyst här i bakgrunden.
Vi har fått bort rätt mycket av ljudet. Ja.
Magi. Bodil, jag tänkte presentera dig. Du är ansvarig för Ubers kommunikation i Sverige, Norge och Danmark. Du har en bakgrund som moderat. Och det är något du blev som 14-åring.
Ja, man kanske var lite brådmogen.
Du var också aktiv i Moderaterna i 10 år, bland annat då som presssekreterare i regeringen Reinfeldt. Jag tänkte faktiskt att vi ska öppna med en relevant fråga. Hur reste du hit?
Alltså, jag flög. Jag kom från Köpenhamn. Och sen när jag tog taxi från Visby flygplats så hoppade jag ur bilen och bara tack så mycket, hej då. Och glömde helt att betala. Ja. Jag är så van att åka Uber och då får jag betalningen genom appen.
Ja, just
det,
ja.
Så det var väldigt pinsamt.
Fantastiskt. Du har ju deltagit i en mängd, får jag säga. För jag har tittat här i Almedalsguiden och sökt ditt namn. En mängd seminarier, bland annat på liksom, temat smartare städer, autonoma fordon, vad techbolagen kan göra för att liksom, rädda planeten. Mm. Ja, vad är dina reflektioner kring det här?
Ja, men dels är det ju kul, jag har ju varit här, det är mitt 9:e år tror jag, i Almedalen. Så det är jätteskoj att se att de frågorna lyfts mycket högre. Att de här stora framtidsfrågorna om liksom klimatet, om innovation, om liksom kompetensförsörjning för techbolag. Att det liksom på riktigt får ta utrymme. För det har fått spela en lite biroll, det var väldigt fokus på liksom den svenska politiken. Men nu känns det nästan tvärtom, som att företagen och techföretagen liksom driver på agendan lite mer.
För visst har det väl blivit lite grann så, va? Att tekniska koncept står med i politiska diskussioner. Man diskuterar det på politisk nivå.
Ja, sen så kanske jag skulle önska att man diskuterade ännu mer. Alltså jag menar, våran vinkel är ju ganska mycket privatbilismen och att vi vill få ner den. I Sverige finns det 5 miljoner bilar och de står stilla 95% av tiden. Så de körs liksom bara 5% och då är det ofta en person som kör. Så man skulle ju vilja få upp en diskussion på riktigt på politisk nivå också, hur man kan få ner privatbilismen. Men där är vi kanske inte riktigt än.
Nej, men det tar så väl sakta. För det kan ju vara komplexa koncept att diskutera.
AI.
Ja, typ så. Parkeringsmaskiner hörde jag någon sa att vi köper.
Ja, och det där är väl en balans. För jag tycker ju att det är kul om politikerna får lite, kanske, lite mer kunskap.
Ja.
Men för den sakens skull kanske man inte behöver gå in i liksom tekniska detaljer. Så. Men det är... Man hamnar lätt där för att det blir konkret. Liksom.
Som du säger där om att bilarna står stilla 95% av tiden. En sån fakta för mig, om jag då vore politiker, då var okej. Okay, vi kanske måste göra någonting här.
Jag menar, alltså, det är helt sjukt. Och jag tycker det är så spännande att kunna få ta tag i den utmaningen också. Men det är helt galet att det är så.
Om vi tittar framåt då. Vi gjorde ett avsnitt, Andreas, om staden. För du nämnde Smart Cities. Mm. Jag har inte krispig fakta i huvudet, så jag wingar lite grann så får jag korrigera sen efteråt. För mig att det är att vi räknar med att vi runt 2050 så räknar vi med att 70% av världens medborgare, ungefär då 7 av 10 miljarder människor, kommer ha en urban levnadssituation.
Exakt.
Och då ska ju då de ha en bil och dessutom ska den vara parkerad 95% av tiden. Vi måste ju göra grymt stora parkeringsplatser, Bodil.
Alltså jag tycker inte det då. Men om man tittar på så här framtidens mobilitet och framförallt då, alltså då hoppas jag verkligen att vi har kommit dit. Men då är det egentligen tre ben som vi brukar prata om. Det är ju dels att den ska vara eldriven. Man måste få tag på och ändra bränslet liksom. Sen så är det ju att vara autonoma. Mm. Att vara självkörande. Men om man bara stannar där med liksom 5 miljoner självkörande fordon som är eldrivna i Sverige, då är man ju kvar i samma trängselproblematik. Man är kvar i att man har liksom massa plåtsjok som står och tar upp gatorna. Så vi pratar jättemycket om den delade faktorn, att man måste se till att få in fler människor i färre bilar. Och då har vi produkter som Uber Pool till exempel, som finns i de stora städerna, där man oberoende av varandra kan dela samma tur. Och då får man ju upp liksom utnyttjandegraden, och då blir det ju också att man kanske till slut kan ställa sin egen bil och använda olika typer av liksom mobilitetssätt. Och där kommer man ju också in på hela plattformsnarrativet, att man kanske kan ta Uber en bit, så tar man en elcykel sen och så går man lite och tar en buss. Och det tror jag är framtiden.
Vi ser ju det att Uber spelar ju liksom en aktiv part i den här liksom bygga samhälle som pågår runt på olika seminarier här i Almedalen. Och vi känner ju också till, som jag också inledningsvis berättade, att ditt eget samhällsintresse liksom alltid varit starkt.
Mycket starkt.
hur känner du liksom att din erfarenhet och förståelse för politik, har det kommit till nytta nu i din roll på Uber?
Ja, men verkligen. Alltså, jag tror att det är få företag som har en så tydlig vision som Uber har, men också alltså mina kollegor, det är liksom alla jag jobbar med verkligen brinner för det här. Och det påminner ju lite om politiken på ett sätt, för så är det ju där också. Och sen så tror jag att man behöver ju såklart kunna navigera om man är i ett sånt här företag som förändrar samhället så mycket och så snabbt, så att man inte gör fel eller går fram för fort eller så. Så lite så här svensk konservatism får man ha med sig också.
Och vi har ju sett det, jag skulle säga, det här är mina åsikter, men att liksom techbranschen har ju, tycker jag, ett allt starkare liksom inflytande över beslutsfattare. Då inte minst om vi pratar liksom USA, lobbyingverksamhet och så vidare. Jag ser, och det är en intressant resa tycker jag du har gjort då, från liksom politiken in till tech. Är det här är det en trend, kan vi säga? Vem är nästa svenska politiker? Är det så man kan liksom driva förändring?
Alltså jag har ju typ landat i att herregud, jag kan ju ändra så mycket mer nu än förut. Mm. Men just när jag lämnade, och jag lämnade ju för att Moderaterna närmade sig SD och ändrade sin migrationspolitik, som är typ min hjärtefråga, så det gick inte. Nej. Alltså man kan kompromissa om andra saker, men just de här som alltså, är så nära hjärtat på en, de tror jag är svåra och liksom inte tänka på. Och då tänkte jag, herregud, vad ska jag göra nu? Hur ska jag kunna få utlopp för det här, liksom, rädda världen, viljan jag har? Och tänkte att det här kommer ju inte gå. Gud vad tråkigt och vilken kris. Men sen så, alltså det tog bara några veckor på Uber till att jag insåg att bara, herregud, alltså det finns ju så mycket att göra. Och jag tror kanske inte att tech beats politics, de måste gå hand i hand. Men det är ju definitivt där samhällsförändringen sker.
Men om vi tar bort, vi extraherar begreppet politik ur mixen, Bodil, och så sen så pratar vi värdegrund och hjärtefråga och saker som man drivs av. Så är det ju, vi observerar ju ett mönster, definitivt inne i Serendipity Challenge-tältet, att där är alla bolagen har hållbara affärsidéer, har missionen om vad de ska åstadkomma, inte på ett ekonomiskt plan, utan missionen om varför de ska existera i världen, den är liksom central i deras presentation. Ser vi ett skifte i hur man bygger bolag nu?
Jag tror det. Och jag tror att det är nog inte helt tokigt. Jag tror att man också kan få affären på köpet.
Absolut.
Om, liksom,
och man har en så tydlig riktning och kärna i var man kommer ifrån. Det är lättare att lösa för ett problem som man brinner för att lösa än om man bara råkar göra det plötsligt. Mm. Så vi pratade lite om det hos Breakit kring hur techbolagen kan rädda planeten. Mm. Det var en ganska bred frågeställning, men då var det många där i panelen som precis var likadana. En som Rebecka som har varit språkförgrör för grön ungdom för 10 år sedan och som nu har något som heter gigafood och så här plantbaserad mat och sådär. Och jag tror att det är kopplat till liksom hela vad ska man säga, statsindividualismen och millennials och hela värderingspaketet som kommer med det. Att jag tror att det kommer vara en jättestark trend.
När vi har haft chansen att ha samtal med fler spännande gäster som vill ta en aktiv plats i vår digitala framtid, brukar vi skriva och säga, då har vi hört att deras söner och döttrar som är i 15-20-årsåldern, de har ingen osäkerhet vad de ska göra med deras liv. De vet att de ska rädda Tellus, det här rymdskeppet som vi reser på tillsammans. Det är väldigt, väldigt tydligt. Framförallt om man har observerat mycket eller om man är en intresserad och bildad person, då är det supertydligt.
Det är superhoppfullt i så fall. Och jag tycker man ser det alltså hela så här Sara Larsson-generationen också. Folk
absolut
tar ju också ställning på
verkligen
ett helt annat sätt.
Verkligen.
Och det är som en naturlig del. Och det kanske kommer av sociala medier att det är mycket tydligare kopplat till ens identitet. Och att,
Det som är svårt när man gör en sån observation, det är att veta egentligen själv vilken, för man befinner sig ju i en liten bubbla.
Absolut.
Men att den trenden är tydlig känns ju faktiskt, det håller jag med, det känns kul. Så ett tips till er som funderar på att starta bolag, ha en inre äkta drivkraft om vad ni vill försöka åstadkomma, så är det som väldigt enkelt.
Det tror jag är viktigt allt man gör. Ja, alltså, folk säger så här, ja, men gör det du tycker är roligt. Och jag är lite så här luthersk, så jag bara så här, absolut. Men vet i alla fall vad du har för kärna.
Ja.
Vad drivs du av? Vad är det liksom som verkligen får dig att brinna till? Och där tror jag att man ska försöka hamna.
Gör det du tycker är meningsfullt.
Exakt.
Blir det liksom, då blir det ofta roligt också kanske.
Vad är mobility as a service, Bodil?
MaaS. Mm. Nej, men om vi ska prata lite om den här plattformsidén som Uber går mer mot. Vi började liksom som ett så här everyone's private driver. Det var så här svarta bilar, lyxig klädsel, en chaufför i kostym när vi grundades 2010. Sen så har det blivit mer att vi har en mer prisvärd produkt, den här Uber Pool-tjänsten jag nämnde. Men nästa steg nu, det är just det att ha flera olika lösningar under samma plattform.
Mm.
Att fånga in allt resande och all mobilitet. Så i San Francisco har vi precis förvärvat ett bolag som heter Jump som äger just elcyklar. Och just det är sjukt coolt, för då kan man kan ta de cyklarna en bit och så tar man kanske bara Uber sista biten, men allt inom samma app så att det blir liksom sömlöst och enkelt.
För när vi någonstans ska skala det här delningstransportkonceptet, mina egna ord här nu, och det ska bli större, då är det ju en sån plattform som behövs.
Exakt.
Det är väldigt sällan som om man har ett resbehov som är väldigt specifik med exakt färgen på cykeln som jag ska ha liksom, och sådär. Så det måste nästan gå till hållet.
Exakt. Och kanske inte att man måste ha så här 50 olika konton och kort här och där, utan det måste gå enkelt.
Ja.
Så jag tror att det där kommer gå snabbt. Och då kommer det bli en så här dubblerad och kanske 4 gånger effekt direkt.
Ser ni liksom, jag tänker bara följt på den, ser ni er liksom, till skillnad från andra aktörer som utvecklar, kanske eller försöker sig på liksom ett OS för transport eller vad man ska kalla det för, hur ser ni liksom fördelar där kring, för ni har ju en användarbas som är rätt fet, får man säga.
Ja, det får man säga.
I mängd.
Mängd.
Ja, i mängd. Ja.
Ja, inte i omfång.
Nej, absolut. Det var Mats själv.
Ja.
Nej, men jag tror att vår styrka är att vi väldigt snabbt gick globalt. Mm. Vi finns ju i 600 städer världen över. Det finns ju konkurrenter som kanske har satsat på en stor marknad och så. Och jag tror att vår styrka är att vi kan liksom städerna.
Mm.
Mina kollegor i Stockholm, de är ju experter på Stockholm och lär liksom känna städerna på ett sätt som gör att då spelar det kanske ingen roll om det är bilar eller om det är cyklar eller om det är för den delen är Uber Eats.
Hur du säger då Stockholm, kunskap om Stockholm exempelvis. Hur ser du att liksom, Uber kan öka, om vi pratar smart stad, så är liksom, hur kan Uber öka Stockholms IQ?
Ja, alltså jag tror att det är sjukt viktigt att jobba med städerna. Att inte bara ha silos i bolagen eller städerna och så. Så vi har ett verktyg som heter Uber Movement. Som man både kan kolla på som konsument. Där man kan se till exempel San Francisco live. Där man ser det blir mörkare färg ju högre täthet det är. Och man vet exakt hur lång tid det tar sig från A till B under olika tider på dygnet. Och det här har vi också i en lite mer initierad form till städer. Så då tror jag att vi kommer kunna få en mycket bättre liksom, träff när vi planerar vår kollektivtrafik och också investeringar i infrastruktur. Så då tror jag att det kommer inte vara lika stora debatter om så här, ska slussen vara eller inte vara och ska förbifart då komma, utan det kommer vara ganska evidensbaserat och vi kommer veta exakt vad vi måste satsa på.
Det där resonerade vi ju rätt mycket om själva i staden avsnittet faktiskt, just att man har ett datadrivet beslutsfattande kring såna här saker. Ni måste ju bli rätt, alltså 600 städer säger du, ni måste ju se mönster i städer som ingen annan väldigt naturligt kan se i och med att ni genererar så mycket data.
Ja, men så är det ju, och den kunskapen tar man också till liksom, den självkörande teknologin till exempel. Och när vi når att liksom självkörande, eldrivna, delade fordon sätts på gatorna, då kommer vi ju minska utsläppen, trängseln med 90%. Och det är en sån fet vision. För då kan man titta på så här Sveavägen, Kungsgatan i Stockholm. Eller liksom Jönköpingsvik för den delen, Nygatan.
Ja.
och se liksom parker istället för parkeringsplatser.
Jag tänker en annan sak då. Vi är lite pro-öppna data eller öppen demokratisk teknologi här hos oss. Så den där datan skulle ju också potentiellt kunna leda till, nu spekulerar jag, men att vi ser att städer som har den här stadsplaneringen genererar den här ekonomin och den här sociala effekten. Någonting som då absolut egentligen inte nödvändigtvis är någonting som ett företag som Uber söker. Kan ni skänka den här kunskapen? Hur gör ni där? Hur tänker ni?
Ja, men anonymiserad data kommer vi dela från till exempel Jump. Kommer vi dela med akademin så att man kan få väldigt snabba insights där. Mm. Vi har också delat data med Boston stad. En annan del som är väldigt aktuell här liksom i Norden är ju liksom välfärdssamhället också. Mm. Och då tror jag att vår plattform, andra tekniska plattformar kommer kunna öka skatteefterlevnad till exempel. Mm. Så vi delar ju data med Svenska Skatteverket till exempel. Mm. Och vi vill att det ska vara pålagt i lagstiftning för entreprenörer också. Mm.
Ja, men bra. Jättebra.
För oss är ju Uber liksom ride-sharing rock'n'roll-företaget som tog liksom pionjären, som tog fart det här. Vad missar man mer?
Vad missar man? Nej, men det jag tycker är kul är ju att vi har en grym produkt. Och jag tror att alla techbolag måste ha fokus på produkten. Så vi har ju sjukt mycket bra saker också för användarna. Man kan dela kostnaden för sin resa till exempel med människor i bilen. Man kan lägga till upp till 3 olika stopp. Mm. Så det betyder ju i praktiken att man kan dela taxi från Arlanda eller om man ska någonstans och då både få ner kostnaden men också skapa någon slags analog Uberpool tills vi kan lansera det i Sverige. Mm. Sen så har vi ju ratingsystemet som jag tror är jätteviktigt för upplevelsen och för att se till att man liksom får en bra säkerhet också. Har ni någon Uber-rating?
Jag har ju bara åkt en enda gång. Ja.
Då har du säkert 5.
Ja, det tror jag. Jag gissar.
Kan vi inte ta upp och kolla på Mats?
Ja, det är 1 bara för att man har varit afflig i bilen. Liksom. Ja. Nej, men den är bra.
Jag kan bjuda på min. Den är 4,74.
Ja, men vad fint.
Jag skulle vilja att den var lite bättre. Ja. Men jag jobbar på det.
Fantastiskt.
Det är ju, jag tänker där, ni observerar ju behov. Det är det jag tycker att du pratar om här. Ni har ju observerat ett behov som ni ska täcka på ett smartare sätt. Och att lansera en stor grej som Uberpool må vara en sak. Men så att ni gör specialiserade saker för marknader med vissa behov.
Exakt. Och det är ju styrkan att vi kan verkligen anpassa tjänsten för varje stad vi är i. Och det är också därför det är kul tycker jag att jobba på Uber. För det blir som att man är en startup i ett jättestort bolag. Ja.
vi i liksom svenska teamet, det är väldigt så här, man kan hitta på kul, bra idéer och jobba utifrån hur Stockholm eller hur Göteborg eller hur Malmö ser ut. Och då tror jag att produkten blir också mycket bättre. Och där har vi gjort andra saker också, till exempel, man pratar ju om inkludering, liksom, tekniken och hur ser man till att alla hänger med. Och det kan ju vara ålder, men det kan också vara olika förutsättningar man har. Så i Asien har vi lanserat en app som är mycket mindre i utrymme. Så att man kan inte behöva ha en iPhone för att ladda ner.
Jätteviktigt.
Mm. Och det är ju rätt häftigt, för då kan man ju skillnad även för dem. Vi har också att förarna kan köra fastän de till exempel har nedsatt hörsel. Man kan kommunicera via appen. Så det finns ju också de möjligheterna som jag tycker är rätt behjärtansvärda liksom på arbetsmarknadssidan också.
Så innan vi går in i en avrundning här, så blir jag ju sugen att fråga en temafråga. Vi pratar om den urbana situationen. Smart stad är sjukt viktigt för en hållbar, säker framtid. Men, och så sa vi siffran 70% kommer att bo i städer 2050. Men 30% kommer inte göra det. Vad tror du om vi ser? Kommer vi kunna hitta något kluriga koncept för liksom mobility as a service, även där vi inte får de här skalfördelarna som en urban situation har?
Ja, men det hoppas jag. Och tittar man på vår egen tjänst så ser man att man förlänger kollektivtrafiken. I London så sker 30% av pickupsen nära en metrostation eller en tågstation, vilket gör att man kan få nätet att växa. Men också eftersom att plattformen med våran prismodell gör att man också matchar förare och användare till exempel i förorten, så att man inte behöver åka in till stan bara för att köra. Just och då blir det också en demokratisering. Mm. Och kan man också få upp bilutnyttjandet, så kan man ju kanske på sikt se att vi lanserar typ i min hemstad Örnsköldsvik eller andra städer. Mm. Jag menar, man ser ju typ fortfarande på Facebook att mina gamla klasskompisar skriver så här: jag kör ikväll.
Mm.
Så. Och då vet man ju att det finns ett behov att täcka även där.
Absolut, absolut. Så här semi-urbana situationen.
Ja.
Ja. Spännande.
Serendipity, det betyder ju lyckligt sammanträffande. Mm. Positiv överraskning. Har du haft någon serendipitet här? Din fjärde dag var det, tror jag.
Min fjärde dag.
Nionde året.
Exakt, det är svårt att bli överraskad. Men jag tycker det är väldigt spännande att se att det är så mycket influencers här i Almedalen. Man ser att Isabella Löwengrip har varit här, liksom Pärleros, Margot Dietz. Hon har haft en intervjuserie under våren där hon har intervjuat partiledarna. Hon kommer att ha en valvaka på YouTube. Mm. Och jag tycker att det är skoj, för även om de kanske inte tar över närvaron här, så blir det ju lyckliga sammanträffande i form av att de kan sprida den digitala närvaron.
Absolut.
Och kanske människors barn som är 13 år får plötsligt koll på vad som snackas i Almedalen.
Där har vi ju, där har du ju en jätteviktig mission som man har. I och med att vi har en sån tydlig gränslinje mellan det, liksom digital och icke-digital. Och förståelse för politik och det här äldre samhället är kanske inte jättetydligt för en 15-åring eller 17 eller 20.
Nej.
Så utmärkta jobb att liksom måla det med en 20-årings ord, det som pågår här.
Ja, verkligen. Och det kanske, om de går före, kanske politiken tar efter sen när man ser.
Absolut.
Att det är så kanske man måste göra.
Ja, men bra. Jättebra. Vi brukar ju ställa en fråga till alla våra poddgäster. Nu vill jag ha ett riktigt krispigt svar så här tidigt. Jag vet att du har varit uppe jättetidigt, Bodil, och sprungit och joggat. Och
herregud.
Ja. Nej, vi ställer en fråga till alla våra gäster. Och den lyder så här. Hur stor är digitaliseringen?
Men herregud, vad är det för fråga? Jag skulle säga att den är allt. Den är ju hela tiden. Och den genomsyrar ju allt vad vi gör.
Det är jättebra svar.
Det är jättebra svar. Bodil, stort tack för att du tog dig tid.
Tack snälla för att komma.
Ha det fint.
Hej då.